Hej och välkommen till Bubblan 2.0 som idag ska prata om page builders. Och det är Kristoffer
och Camilo.
Som jag har märkt allt oftare när vi har ju lite utbildningar ibland för våra kunder, och hade vi varit lite bättre på att marknadsföra oss själva så hade vi kallat det executive courses. För det har jag sett, det gör alla coola byråer i USA.
Och vadå, det är alltså inte ämnat mot
kreti och pleti, utan man har något för ledningsgruppen för företaget. Och så pratar man om digital teknik och hur de kan dra nytta av det. Och det är ju faktiskt en väldigt bra idé.
Det har varit uppskattat när vi haft
det. Det är uppskattat och vi får roligare projekt. Ju kunnigare kunden är, desto roligare blir projekten, tycker jag. Men just den här page builder-grejen,
det har väl egentligen kommit upp dels lite grann för hur vi jobbar med vår egen sajt, men framförallt också för vi har sett att, eller vi har väl insett själva, att inte våra kunder ska behöva ringa oss varje gång de ska komma på något som frångår färdiga templates.
Exakt. Och det kan vara bra, för det jag har märkt på de här utbildningarna jag hörde är att om man väldigt snabbt går igenom internets historia, så hjälper det till helt. Egentligen borde det här vara en no-brainer, men det förklarar väldigt mycket hur saker och ting fungerar idag. Och det jag brukar säga, det var att internet börjar ju egentligen som en filhanterare som var uppkopplad. Alltså man la dokument i foldrar och så hade de ändå sen HTML. Och de kunde länka till varandra, och det är därför URL-strukturen ser ut som den gör fortfarande. Trots att nu, så som vi bygger webbsidor, så får vi ju återskapa en URL-struktur som egentligen inte behövs.
Nej, precis. Och det är historisk koppling och det är, definitivt.
Det som hände sen, det var väl att folk tröttnade på att först sitta på sin dator och redigera ett dokument och sen FTP'a upp det till en folder, för det var väl så man gjorde. Ja. Och sen hoppas att alla hade tömt sin cache. Vet jag inte om det var ett så stort problem tiden. Nej. Men hur som man skrev över filer, men om man då ville lägga till en ny länk någonstans, då fick man ju uppdatera alla filer.
Det var extremt statiskt helt enkelt.
Väldigt, ja. Och då kom CMS.
Precis, då kom dynamiska språk och där började de första CMS:en komma.
Ja, så att folk kunde, så som det fungerar idag.
Ja, precis. Och visst, det har hänt en massa sen dess, men CMS:en har väl mer eller mindre ändå varit likartade.
Ja, och CMS:en behövs ju fortfarande. Trots att vi pratar om det här nu med headless CMS och att det är allt det där. Och vi kommer ju in på det lite senare där med headless.
Det blir ibland som om att folk tror att vi menar att
headless är en page builder.
Precis. Headless ersätter CMS, och det är det verkligen inte. Nej. Och jag har märkt ibland när vi har varit hos kunder och pratat om detta, så har de väldigt, väldigt svårt att se i den här klassiska arkitekturkartan var sajten befinner sig när man säger att CMS inte längre är sajten.
Ja, och det här är bara dags för nästa övergång nu. Nu går vi från att lägga statiska filer i foldrar, gick till CMS, och nu kommer CMS:en leva kvar, men de kommer inte ha hand om frontend-rendering. Och det som också försvinner, det är färdiga mallar för sidor, och det är där page builders kommer in. För att det behövdes ju på den tiden att man kunde inte bygga upp hela sidan i CMS, eller man,
det hade varit för mäktigt. Men det gjordes rätt, alltså. Vi kan inte säga att page builders på något sätt är nytt. Vi konstaterade precis innan vi satte igång detta, till exempel SharePoint för 10 år sedan, mer kanske till och med, där kunde du i princip bygga upp en sajt utifrån olika webparts, tror jag de kallar det, jag minns inte riktigt. Olika delar som du drag and droppade, men då var det väldigt mycket också fokuserat på att lite WYSIWYG, alltså det du ser och drar är i princip det som kommer vara slutmålet, och med all den krångligheten det innebär.
Ja.
Och jag menar, jag kommer ihåg att vi kollade på också jättelänge sedan ett open source .net CMS som var liknande, som heter .net Nuke.
Ja, just det. Heter det.
Och det var också samma tanke, att du liksom drar och släpar olika komponenter för att bygga upp en helt komplett sida. Ja. Så page builder-tanken har ju varit rätt gammal.
Ja.
Men samtidigt som den har varit gammal så har det fortfarande gått lite grann ur det perspektivet som CMS alltid har haft, att CMS fortfarande tar hand om renderingen av allting. CMS, så att CMS inte nog med att den bygger upp det, den ska också se till att få en perfekt, vad heter det, publikkod också. Ja.
Och framförallt det som har, jag tycker har varit väldigt begränsande med CMS, det är ofta att strukturen på hur man navigerar CMS-et också sätter strukturen för hur man navigerar sajten. Och att i vissa fall då att någonting ligger under en viss nod i CMS-et gör att, eller innebär inte att CMS-et vet om att den finns där.
Nej, men visst, man har ju sett det som du sa i början som liksom en filstruktur. Här är en folder och i den har jag en folder och i den har jag en sida med en annan folder och ja. Så vidare och så vidare.
Men och utan någon smarthet i det, så jag kan inte säga att alla butiker i Tyskland ingår i. Det var någon gång vi skulle göra det.
Det har ju alla. Förmodligen med CMS att göra, vilken du använder, för det finns säkert smartare sätt att lösa det.
Ja, det är så.
Men vad vi har kommit fram till framförallt är att om man vill ha 100% kontroll på det som renderas på frontenden, oavsett vilken teknik man använder, så vill man ju oftast dela upp datan så att det är väldigt tydliga avgränsningar. Här matar du en titel, här matar du en bodytext, här har du din bild och sen är det färdigt. Ja. Och det har gjort att frontenden kan ha kontroll över det, och då kan man rendera det snyggt i alla möjliga situationer. Ja. Och motsatsen till det har i princip varit det stora WYSIWYG-fältet. Gör vad du vill, välj Times New Roman eller Comic Sans eller vad du känner för, ja. Men du har kontroll över det. Det har ju nästan varit de två ytterligheterna vi haft.
Ja.
Och PageBuilder är ju bäst ur bägge världarna.
Ja.
Full kontroll över renderingen samtidigt som du har all flexibilitet du behöver.
Ja. Och full kontroll, det är väl just det, för man bryter isär det i komponenter som sedan byggs upp. Ja. Så man kan välja att lägga till en textarea och en bild. Och så säger man att bilden ska vara 2 kolumner bred och texten 1 kolumn bred. Ja. Och under det så ska det komma den här specialmodulen vi har, som är en videokarusell med 3D-glasögon. Nu har vi inte byggt en så, men vi hade kunnat göra det. Och så vidare. Så man bygger upp sidan i sån här horisontella
rader.
Precis, horisontella kolumner som man bygger upp. Och det är ju så alla sidor ser ut idag. Ja. Nu kommer det ju för sig CSS-grid som gör det möjligt att göra helt andra saker, och det ska bli väldigt kul att se.
Men den här modulbaserade uppbyggandet gör ju också att det är väldigt lätt att skifta till exempel från en layout på desktop till en layout på mobilen, för att beroende på hur det är återigen sätts upp så kan man ju ha 100% kontroll över hur renderingen är. Och det är väl där, nu pratar vi väldigt mycket detta ur ett headless API first perspektiv, för då har du verkligen kontroll över allting. Men det går nog att göra utan det också. Men poängen är just att du delar upp det i mindre beståndsdelar, så content är beståndsdelar som vet hur de ska bete sig i frontenden.
Mm.
Och allt detta gör ju att man helt enkelt kan vara flexibel nog att skapa helt nya layout utan att ringa oss varje gång man behöver det. Och det
är... Ja, precis. Våra kunder kan göra det. De kan bygga upp en sida som ser ut exakt så som det behövs för den typen av innehåll de vill visa upp. För ibland vill man ha en video, ibland vill man inte. Innan var det ju ofta så att man fick göra, här är nyhetstemplaten och här är den nyhet med videotemplate, för vi har inget videoinmatningsfält i nyhetstemplaten och så vidare och så vidare. Alternativt att man hade allt i alla och fick kryssa ur och, men...
Ja, nej. Då blev det istället jättekomplext att bygga upp en vanlig sida. Och jag menar, och anledningen till att vi gör detta bland annat, det är väl lite grann för det du har pratat om rätt mycket när du har haft föredrag, att låta dem vara reaktiva eller responsiva du använder i sitt beteende kring marknaden.
Ja, responsiv är det väl. Ja, man ska kunna svara snabbt på det som behövs. Det är ju väldigt populärt att bygga landningssidor, och de ska vara skräddarsydda för någon särskilt man har och erbjuder. Om man då märker att många börjar söka på någonting händer och man vill agera snabbt, så går det ju inte då att fort ringa webbyrån och be dem bygga en ny sida med
nytt formulär.
Ja, exakt. Ja. Här är ett nytt formulär och så vidare. Och det är ju det vi nu... Det är väl där vi skiljer oss lite. Vi har ju faktiskt effektiviserat bort oss själva vid några fall, några tillfällen med kunder. Där vi har haft stadiga jobb med att uppdatera en flashfil och så har vi byggt om det så att det kan uppdateras inifrån ett CMS istället och så vidare. Och det här känns ju lite som det är ännu en gång. Vi vill inte sitta och bygga en massa mallar utan vi vill lösa problem. Mm. Och då blir det page builders. Och på samma sätt som jag tycker vi har gått över till det som vi tidigare, först kallade vi det content as data och sen gick vi över till headless CMS och nu så tycker jag att vi ska kalla det API first.
För det är det mest korrekta egentligen i...
Ja, eftersom CMS:et finns kvar, ja. Och är ointressant.
Och content as data som vi kallade från början är ju fortfarande bara en detalj till i API first. För det man ska komma ihåg är att alltså när man bygger lösningar som är lite större, som inte bara är visitkortssajt, så är CMS:et bara en grej av det. Den datan som CMS:et levererar är en service, en källa av många källor. Och därför är API first mer korrekt, eftersom vi vet att det kommer att finnas andra källor än bara CMS:et.
Exakt. Plus att det löser så många andra problem och säkerställer då inför framtida, just det att man kan koppla på nya tjänster.
Ja, jag vet inte om vi har pratat om det innan, men för några månader sedan så hade vi ett internt föredrag här med vårt Stockholmskontor, där jag gick igenom gamla projekt och kunder, och alltså väldigt grovt, och kunde liksom se att den gemensamma nämnaren för våra stora projekt som är liksom några år gamla är att alla har förändrats så pass mycket att man inte skulle kunna känna igen dem om man gick tillbaka till ursprungsidén i alla fall.
Ja.
Vissa av dem till och med att de bytte namn på hela produkten eller tjänsten, och vissa andra är bara att de fylls på. Så att det enda vi kan göra för att göra vårt jobb bra är ju att se till att underlätta den här flexibiliteten, för vi vet att förändringarna kommer att komma och de kommer att vara jobbiga och de kommer att gå igenom, emot det vi från början tänkte. Ja. Och därför måste man ju bygga upp någonting som går att förändra, och det ser man alltid. Och jag tror att vårt mål är alltid att försöka göra just den förändrings... eller enkelheten i förändringen så att det ska vara så lätt som möjligt.
Ja, och det är en viktig del i det som jag ser. Det är att man inte försöker hitta ett system som löser alla ens problem. För det finns kanske sådana system.
De säger själva att de gör det.
Exakt, de säger själva att de gör det. Och det är fullt möjligt att de löser alla problem, kanske inte på det absolut bästa sättet för just dig, men på något sätt.
Ja, de löser det inom sin lilla låda av lösningar helt enkelt.
Och, men sen förr eller senare så dyker det upp något nytt man vill ha eller måste göra eller svara på. Och då kanske det systemet man har valt inte stödjer det. Vi kan ta AMP som exempel. Om man vill då ha Accelerated Mobile Page-rendering. Och då vet jag inte riktigt hur det funkar om man har någon av de stora licenssystemen idag. Man får vänta på att de då utvecklar.
Ja, eller det finns plugins eller liknande. Men det är inte alla som kommer att göra det automatiskt.
Nej, och det kan ju också vara någon liten grej man vill ha som inte går. Och då, men nu trillar vi in väldigt mycket på API first, märker jag. Men så är det.
Ja, det går ihop lite grann.
Det går ihop. Ja. För det jag tänker, om man nu vill prova page builder, så finns det ju färdiga CMS, eller det finns färdiga plugins för WordPress i vilket fall. Mm. Till exempel den vi har använt som heter
Visual Composer.
Visual Composer. Ja. Som vi i och för sig skinnar om rätt mycket. Eller vi skalar bort mycket funktionalitet.
Både och. Vi tar bort en massa saker och vi lägger på en massa saker. Ja. Och det vi tar bort har i princip med API first att göra. Men poängen med det pluginet är egentligen just att den ger dig en massa verktyg för att bygga upp din sida helt och hållet så, som du vill. Och där ska man vara lite försiktig också. För att jag menar, om vi ger våra kunder en gigantisk låda med verktyg, så är det lite skrämmande för dem.
Ja.
Det är svårt att veta, hur ska vi sätta ihop en sida som ser vettig ut? Alltså, hur ska man minimera kunders möjligheter att göra någonting som inte blir bra i slutändan?
Mm.
Alltså, att de har för mycket makt. Samma sak som vi sa innan, har du en WYSIWYG så kan du göra allt och kan du paja allt. Samma sak gäller här, om du har en page builder som tillåter dig göra allt, ja, då kan du också paja allt.
Ja.
Och där måste man hjälpa till att försöka hitta en balans mellan den friheten de vill ha och att de inte ska kunna paja ens layout bara för att de lägger in,
ja,
jag vet inte, någon
bild. Och där, det, jag har ju märkt också att våra kunder, de vill ju jobba med innehåll. De vill ju att utseendet ska ju vara, det ska ju följa guidelines, det finns ju ofta färdiga. Det ska se bra ut, det ska fungera bra på mobil, det ska vara, allting ska funka. Det är egentligen innehållet de vill fokusera på.
Ja, och det är väl så tills den dagen de kommer på att ah, men på den här sidan vill vi ha det annorlunda.
Ja, jo.
Och det är det, jo, men det är det, för att jag menar, det är klart att de inte vill behöva tänka på oh, jag ska kunna layouta varenda sida på ett helt annat sätt och alla ska vara unika. För det orkar man inte.
Nej.
Och därför är det rätt bra att kunna ha templates kring, alltså i princip ett antal förvalda moduler som kommer garantera att sidan ser vettig ut. Och då kan man ha ett gäng sådana. Mm. Men allt detta är ju byggt för att du, den dagen du vill frångå templaten så är det inte så svårt.
Ja. Nej, och det som var med just Visual Composer, det är ju att man kan börja pilla på marginaler och avstånd. Ja. Och så att det blir för mycket fred på pixelnivå ange någonting. De flesta av våra kunder nöjer sig med att kunna då bestämma, här ska det vara en rubrik, en underrubrik, det här är en ingress, brödtext, här ska det vara en bild. Är du med? Nu jag vill ha två kolumner till vänster och en kolumn till höger, eller tvärtom och hit och dit. Men just inte behöva sitta och bestämma det, varje kolumn är så här bred och har så mycket gutter, utan
ja, det blir
och där
mycket,
tycker
ja.
Jag Visual Composer har lite för mycket sånt. Men, jag kan
men de försöker ju tillfredsställa en extremt bred målgrupp.
Exakt.
Och det vi gör är att vi plockar bort i princip alla sådana val som finns.
Mm.
Vi bara behåller det som vi anser de väldigt, väldigt få val som gör som sagt att våra kunder inte kan göra fel.
Mm.
Om de väljer vad vet jag, dubbel padding ovanför en modul eller enkel eller en unit padding eller stor padding eller liten padding, så kommer det se bra ut oavsett vad de väljer.
Ja.
De behöver inte välja 50 pixlar, 100 pixlar, 300 pixlar och så vidare. De bryr sig inte om det, tror vi i alla fall.
Men jag tror, för vi har ju, som vi nämnde lite hastigt innan och har sagt vid andra tillfällen, tror jag en väldigt basic page builder på vår sida på 24hr.se som den ser ut idag. Så, men, och den är ju väldigt grovt tillyxad, men ändå så märker jag efter att ha använt den några gånger att det här att gå tillbaks då till att skriva, om jag skriver en bloggpost och så vill jag lägga in en bild i den och så blir den, tar upp full width och sådär eftersom vi inte har tid att ta tag i det. Jämfört med då om vi hade haft en page builder här med. Så man vänjer sig fruktansvärt snabbt vid att ha den friheten att kunna göra exakt som man vill. Och jag, därför så är jag helt övertygad om att vi kommer gå mer och mer mot page builder hållet.
Men sen är frågan, för vi pratade om det innan idag, om ett projekt vi håller på med idag. Är alla så? Alltså om du har ett större företag och du har folk som är på marknadssidan och vill göra snygga landing pages, givet. Om du har folk som bara skriver blogginlägg, är det att ge dem för mycket verktyg också? Eller är det okej? Liksom, är det, liksom, nu vet jag som sagt att du gillar det jättemycket. Och jag tycker att det ger all den kontrollen vi vill ha på alla möjliga sätt. Men om man tar på sig hatten av vanlig bloggmänniska eller nyhetsperson på ett företag som bara konstant bara ska mata in i princip text med bild och inte behöva tänka särskilt mycket på layouten. Är det overkill för dem också? Eller tror du att även de tycker det är så pass enkelt så att även i de situationerna så är det värt att ha?
Ja, jo, det tror jag. Man får ju ha ändå man, just det där blogg, ett stort företag som ska ha bloggposter, så får man väl i så fall säga att här så bara lägg in text i textfältet, för den finns ju också som en komponent i en pagebuilder.
Ja, men okej, om jag tar en sån här så här tekniska bloggposter, du ska skriva massa text och lite kodexempel och liknande. Rent i en visual i en pagebuilder, så rent strukturmässigt så är det skitbra, för då kan du säga här har jag en kodexempel och här väljer jag vilken syntax highlight jag ser, eller sådär, jättefin rendering av allting. Men blir det kanske krångligare för att i beroende på vilken pagebuilder man har så måste man klicka kanske lite mer. Det är lite
jo, det
mer,
blir ju ett visst klickande, men jag tror det är väl som med så mycket annat. Jag tror att om folk väl har lärt sig, och det är ju inte så där gigantisk inlärningströst.
Nej, svårt är det inte. Det kan man inte säga.
Men det är väl lite, i och för sig, vi har ju det där andra exemplet. Det hade varit mycket bättre om alla våra kunder skrev i Markdown. Mm. För då slipper man ju VisiVig överhuvudtaget. Och VisiVig tycker jag aldrig riktigt har fungerat.
Nej.
Att det är en styggelse och en kvarleva egentligen från
Word.
Ja, från Word som togs in då på, ja men kan det inte funka som Word på, fast ja, på nätet. Så det, ja, det är ju
det. Och det är i och för sig intressant, för Markdown nästan till, okej, nu överdriver jag, men många, många som utvecklar och på något sätt skriver någon text ibland, vilket är många, gillar Markdown. Om inte annat för att GitHub introducerar Markdown till alla utvecklare för att man ska skriva sina readme-filer i Markdown.
Ja.
Så att jag har inte träffat på särskilt många utvecklare som inte skulle vilja att allting skrevs i Markdown.
Nej. Men och där, jag tror återigen, för det är kanske 5 grejer man behöver lära sig. Så om folk bara gör det så kommer de säga, aha, okej, ja, det var inte så farligt. Men det känns lite som, åh, ska jag lära mig HTML? Och det tycker jag inte man kan begära att någon ska lösa HTML. Men, så svaret på frågan, är det värt det, kan man tvinga? Man får ta det från kund till kund, tror jag. Det är inte så lätt. Men för det är just det där, det finns ju inget som är så frustrerande som när man sitter och säger, men här skulle jag haft denna bilden liggande till höger om en punktlista. Och så går det inte att göra. Och så försöker man i den här VisiViggen och så lägger man in någon tabell.
Ja, det slutar bara med att allting blir fult.
Ja, och så ser det ut som skräp i mobilen, för då har man inte längre den möjligheten då att här la de in en tabell med massa bilder i och den kunde vi inte mobilanpassa och så vidare. Så ja, det är väl det, jag tycker lätt det är värt det, och det blir ett klickande. Så är det ju. Det blir mycket klickande och nu ska jag lägga till den här komponenten och den och nu vill jag flytta den. Men sen tycker jag när man ser resultatet att det alltid är
ja, värt. Visst. Och sen ska man ju komma ihåg att det är ju alla lösningar man gör har väl ett antal olika målgrupper. En är redaktörer utan tvekan.
Mm.
Men den största massan är ju ofta som besöker sajten, och där kan man garantera mycket, mycket bättre resultat genom att göra så här.
Ja.
Så frågan är vem man löser saker till. Vems problem ska man fixa?
Ja. Och där är ju en annan sån där grej vi brukar prata om. Det är just det att man måste också lägga lite extra tid på just redaktörsgränssnittet så att man hjälper dem att bygga bra grejer för sin publik.
Ja, det är superviktigt, för att som de projekten vi gör just nu där vi modifierat då pagebuildern så mycket, om man inte tar hand om den biten så ser det förskräckligt ut.
Ja.
Och det är, tyvärr så kan jag tycka ibland att det är någon skäljeras bort lite grann. Nej, men det fixar sig. Det är liksom okej, tight budget, det är där vi sparar pengar.
Ja, exakt.
Men det påverkar väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Och i slutändan påverkar det naturligtvis om folk inte orkar skapa nya texter eller förbättra layouten eller vad det kan tänkas vara. Det påverkar ju faktiskt slutprodukten. Precis. Också.
Så lite extra, och det gäller egentligen alla projekt, inte bara PageBuilder, utan det är alldeles för lite tid, eller budget är det ju egentligen, läggs på redaktörsgränssnittet. Utan man vill se, jag vill ha nya funktioner, det ju, och det ska se bra ut.
Det är ju oftast också för att man tror, speciellt kanske man använder sig av en produkt som är köpt, som är licens, att ja, men det får vi ju, det är ju färdigt, vi har ju köpt en grej.
Ja.
Och det finns ju inte en sajt som är lik den andra på det sättet, i alla fall om man börjar prata större sajter, de kommer inte vara likadana, och därför kommer de behöva användas på olika sätt, ja, även om de har samma CMS.
Mm. Det var det, ett avsnitt om page builders och en hel del API first. Som vi kanske borde prata mer om vid något tillfälle. Men, ja. Vi kommer återkomma till det. Jag tycker det är, som jag brukar säga, API first är nästa responsiv. Om man säger nästa stora grej för oss webbutvecklare. Och page builders
är bara en del av det.
Ja, och det åker med där på något sätt. Det kommer också bli nästa. Det är liksom bara någonting. Om man jobbar med webbutveckling så måste man hålla ögonen på, sätta sig in i det här nu. API first och page builders.
Mm.
Yes, good. Tack.
Ja.